Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej innebandy Sverige, välkomna till ett nytt avsnitt. Den här gången har vi med oss Andreas Karlsson. Han är en av svensk innebandys allra största ledarprofiler. Han är född 1987, är en svensk politiker för Kristdemokraterna. Han är riksdagsledamot sedan 2010. Han är invald i Jönköpings läns valkrets. Han är gruppledare i riksdagen sedan 2015 och KDs rättspolitiska talesperson. 23 år gammal blev han invald som riksdagsman. Det är ni. Men det var ju journalist Andreas ville bli. Han fick ju extrajobb på Falköpings tidning som 14-åring. Han praktiserade på innebandymagasinet som tonåring och han har även skrivit lite artiklar för innebandymagasinet för ganska många år sedan. Och allt hans engagemang för Mullsjö innebandy har ju varit betydelsefullt för klubben. Han har ju varit webbmaster, han har producerat närradio när de har direktsänt matcher för Mullsjö. Han har ju varit Mullsjös informationsansvarig under väldigt många år. Och de senaste åren har han också varit med i Svenska innebandyförbundets förbundsstyrelse. Men nu tänker jag att vi sätter igång det här hyperintressanta avsnittet med Andreas Karlsson. Nu kör vi! Då hälsar jag Andreas Karlsson välkommen till det här avsnittet.
Ja, men tack så mycket Magnus.
När man googlar på Andreas Karlsson så finns det väldigt många som heter det i Sverige. Det känns som ett väldigt vanligt namn.
Ja.
Ja, jag har kollat här. Det finns en friidrottare som heter Andreas Karlsson. En musiker som har varit idoljurymedlem som heter Andreas Karlsson. Hockeyspelare, journalist. Och så finns det också en riksdagsledamot.
Ja, och det är ju jag det. Det är en del som blandar ihop mig ibland med idoldomaren. Det kanske inte hade varit fel med en låtskrivare. Så, men nej, jag är riksdagsledamot.
Ja, vad för låt hade du skrivit om du hade fått komponera något?
Nej, men vilka har han skrivit egentligen? Han har ju skrivit flera till Britney Spears som har blivit stora hits. Så att en av dem kanske hade räckt för att försörja sig på.
Ja, jag tror även en Backstreet Boy.
Ja, just det.
Den kändaste nästan tror han har varit med. Ja. Inte för att jag kan de låtarna, men ändå.
Det är mer Kiss-låtar för dig va?
Ja, det är så jag jobbar här. Det är så vi jobbar i min familj. Eller ja, det är så jag jobbar. Du, vet du, det här samtalet har jag sett fram emot jättemycket här. Jag tycker det ska bli jättekul att prata med dig. Du är ju politiker och det är ju val här nu om några dagar. Så jag undrar, hur mår du?
Nej, men jag mår bra. Det är ju val som sagt och det är valrörelse. Det är intensivt. Man träffar mycket människor och svarar på frågor. Men förhoppningsvis blir det ännu mer att göra efter valet.
Ja, jag har ju känt dig jättemånga år här och följt hela din dels innebandykarriär men även din politiska karriär här. Jag blir imponerad av dig och alla andra. Ni träffar ju så många människor. Hur många människor träffar du egentligen på en vecka?
Jag för inte någon statistik över det faktiskt. Men det är många och det tycker jag är väldigt kul. Jag får energi av det också. Och också svara på frågor, förklara vår politik. Men också möta väldigt många som är engagerade för det de brinner för. Det är det som politik mycket handlar om. I alla fall ser jag det så. Att vara ute och träffa som igår. En fårbonde utanför Tidaholm, men en föreningsaktiva människor som är frustrerade över någonting, som ser något hinder i vägen för deras engagemang eller det de driver. Och så vill man försöka vara med och förändra det som politiker. Och det ger också väldigt mycket energi de gånger man kan vara med och göra det. Men sen handlar det också om att vi har regelverk och lagar som gynnar liksom civilsamhället, friidrott, eller inte friidrott, så nu säger jag fel, men den fria idrotten menar jag. Att inte liksom ha för mycket pekpinnar, att politiker ska sitta och säga exakt hur man ska göra, utan ge utrymme. Och det är ju en fråga som jag har haft med i mitt politiska engagemang genom alla år egentligen, också mycket tack vare mitt engagemang från Mullsjö från början, som ja, egentligen ledde mig in i politiken.
Mm. Jag får ibland frågan vad det är som driver mig att hålla på med innebandy år ut och år in. Och en drivkraft är ju alla man träffar faktiskt. Ja. Och man får den här inspirationen. Det kan vara en spelare som har lagt ner hela sin själ och blir landslagsspelare. Och man förstår riktigt hur mycket man har lagt ner och tränat. Och det kan vara ledare. Och jag tänker väl, det är väl samma sak för dig, att du har ju en otrolig möjlighet att träffa drivna företagsledare, drivna människor överlag.
Mm. Ja, men absolut. Det är så är det. Och nu ser man också i innebandyn också, när man ser det genom sina egna barns ögon, när de är med och tittar på en innebandymatch, lever sig in i det eller spelar själva. Det är fantastiskt.
Mm. Något som jag lite har tänkt på, senaste helgen var jag och spelade en invigningsmatch i Borås, fullsatt läktare, en ny arena var klar, och jag fick hälsa på väldigt många personer, och jag känner mig fortfarande inte riktigt bekväm, vet inte hur jag ska uttrycka, men efter pandemin, det här med att hälsa. Hur är det för dig, du som innan pandemin har skakat hand med tusentals människor?
Ja.
Hur fungerar det för dig som politiker?
Jag tyckte det var hemskt mycket. Liksom var bra med att man kunde ha möten via Teams och träffa många på det sättet. Men just att sakna det fysiska mötet. Det var mycket som gick förlorat i det. Nu när jag är ute så då frågar jag, tar du i hand eller ska vi hälsa på något annat sätt? Jag har med mig mycket handsprit också, så att jag tar det mellan varven när jag är ute och åker. Men jag har inga problem att skaka hand. Jag tycker att det är viktigt. Jag gillar det. Mm.
Ja. Du representerar då KD. Och nu har jag tagit fram här på mobilen Andreas Karlsson, 5 anledningar att rösta på KD.
Ja.
Nationellt ansvar för vården, trygga gator och höjda straff, ny kärnkraft och billig el, sänkt skatt för pensionärer, sänkt drivmedelspris. Är det...
Ja, det är 5. Det finns många anledningar att rösta på KD, men där är 5 anledningar och det är brännande frågor. Och den sista delen där med drivmedelspriser är ju oerhört viktig nu, att komma fram med politiska förslag som gör det mer, ja men alltså man landar lite mjukare i sin egen plånbok, där både drivmedelspriser och framförallt elpriserna nu riskerar att gräva stora hål i hushållskassan. Och jag brukar säga det när jag är ute och talar om detta, att det ska inte vara liksom lyxkonsumtion att kunna skjutsa sina egna barn till innebandyträningen. Men det är dit vi hamnar om man är bilberoende, bor i ett område som många gör, där man inte kan passa tåg eller buss eller tunnelbanetider och åka kollektivt, utan man är beroende av bilen. Då ska det inte vara lyx att kunna ha råd med fritidsaktiviteter. Så det här är 5 anledningar. Det finns många andra. Vi har ju förslag också om att ha ett fritidskort som man har haft i Norge och Island, där man ger en check till alla barn med extra bonus till de som har försörjningsstöd, bostadsbidrag och så, för att man ska ha råd att vara med i fritidsaktiviteter. För att även om många inte jättemycket pengar det handlar om man jämför med en del andra idrotter, kanske med innebandyn, så är det en tröskel för vissa att ha råd med avgiften för träning, medlemsavgift, köpa klubba, innebandyglasögon, skor. Och då ser vi att det här är politikens sätt att stödja genom det här fritidskortet. Det är kanske en sjätte anledning då att rösta på KD.
Ja, just det. Kan du berätta här, nu tar alla för givet vad är din roll i partiet?
Jag är ju riksdagsledamot sedan faktiskt 12 år tillbaka. Det är länge sedan nu jag blev invald i riksdagen första gången, så att jag kandiderar för min fjärde period i Sveriges riksdag. Jag är gruppledare för KD sedan flera år tillbaka nu. Jag är en veteran även i det sammanhanget, men jag blev gruppledare 2015. Vad innebär det då? Ja, det är som en mellanchef eller en ledare där det handlar om att coacha riksdagsledamöterna. Att de gör sitt jobb och når sin fulla potential. Men sen så förankras mycket politik av mig när man jobbar rent praktiskt i de olika utskotten med andra partier. Så jag jobbar nära partiledaren och håller koll på partilinjen helt enkelt. Och utöver det så jobbar jag också som vice ordförande i justitieutskottet, så det är mycket fokus på rättspolitik, lag och ordning, att Sverige ska vara ett tryggt land.
Ja, just det. Och du har även hoppat in några gånger för Ebba i olika debatter.
Ja, jag var stand-in för henne under 3 år faktiskt. När hon inte hade en riksdagsplats så blev det jag som gruppledare som tog de olika partiledardebatterna i riksdagen. Statsministerfrågestunder och andra liksom sammankomster där partiledaren skulle vara, men inte, där hon inte fick det av skäl och att hon inte var vald riksdagsledamot, så var jag vikarie kan man säga. Och det var väldigt utvecklande och lärorikt, och också då gå upp och ta debatt mot statsministern och även kunna lyfta fram innebandy, gjorde jag också i det sammanhanget några gånger.
Ja, det har du verkligen gjort snyggt. Bland annat när Stefan Löfven avslutade sin politiska karriär så fick du in innebandyn där.
Ja, men jag gjorde det. Och Stefan Löfven har ju haft mycket debatter emot, men vi har mellan debatterna och i fikarum och annat snackat en hel del. Han är ju sportintresserad, så att jag tyckte att det var på sin plats att också besöka en innebandymatch. Innebandyn är ju Sveriges största inomhuslagidrott och den stora folksporten som också har framtiden för sig. Det borde en avgående, men också såklart en sittande statsminister visa stort intresse för, tycker jag. Jag är lite partisk i det avseendet i och för sig.
Ja, men det gör du helt rätt. Det är ju ändå lite ovanligt att man, när man har en position i något annat sammanhang, att man står upp för innebandyn som du gör. Det ska du ha all cred för som finns. Varför tror du att man på något sätt kanske inte vågar framhäva innebandyn så som du har vågat?
Jag vet inte, jag har inte tänkt så mycket på det egentligen, utan det har varit så naturligt för mig. Det är en del av vem jag är och varför jag har det engagemang jag har som har format mig mycket. Så att jag har inte reflekterat så mycket om det är något jag har vågat eller inte, eller om andra inte gör det. Men det är naturligt. Så sportreferenser i Sverige är ganska vanligt, för då är det kanske fotboll eller andra idrotter, och innebandyn som är en av de största förtjänar i den platsen, även i det offentliga rummet, tycker jag. Mm.
Vi ska prata såklart mycket innebandy också, men jag tycker att det är spännande din resa du har gjort som politiker. Först här, men för att vanligt folk ska förstå, var befinner du dig i trappan i partiet? Alltså, om vi har Ebba då som är partiledare, var kommer du någonstans i hierarkin? Eller kan man prata i sådana termer?
Jo, men det kan man väl göra. Vad ska jag väl säga? Att jag kan vara, vilka ord ska man använda? Jag är hennes högra hand i riksdagsarbetet. Och det är klart, om man skulle ha en kvällstidningsrubrik så är ju alla KD-toppar. Men jag är med i ledningen. Jag sitter i vårt verkställande utskott. Partipresidiet som är en liten grupp med partiledningen, så att jag är på något trappsteg runt omkring där.
Mm. Hur fungerar det nu, vet du, veckorna före valet? Är man i kontakt med varandra hela tiden, och följer man exempelvis eran partiledare när hon är med som Sveriges Television var det väl häromdagen här, och givetvis alla andra sammanhang. Följer man och diskuterar, eller hur fungerar det?
Nej, men om man går lite innanför så, liksom hur vi jobbar, så finns det, vi har ju interna möten, avstämningar dagligen. Jag träffar Ebba ganska mycket, sen när vi reser på lite olika håll. Men man diskuterar, man vrider och vänder på det. Vi var gemensamt i Eskilstuna nu i helgen som var, där det var den här fruktansvärda skjutningen mitt på ett område, mitt på en lekplats där det var många barn i rörelse, och en 5-åring träffades av kulorna. Då var Ebba och jag där dagen efter och träffade den här 5-åringens pappa för att förstå vad det är så som faktiskt händer i vårt land och inte bara läsa om det i allt mindre notiser i tidningarna. Så det gjorde vi gemensamt, smsar mycket, vi har olika möteskanaler, avstämningar och sen brukar vi försöka få till några liksom fysiska träffar mellan varven med henne och hennes stab så att man synkar av hur läget är och så. Så att det är mycket kontakt, mycket digitalt, mycket trådar som är igång och frågor i rörelse. Ja. Och så mycket förberedelser också för de här stora utfrågningarna och debatterna, för då gäller det ju verkligen att vara på topp, att vara påläst, ha svar och motargument på allt som kan dyka upp mellan himmel och jord, och där är det självklart att jag är med och bistår i det arbetet förstås.
Mm. Och där är ju både du och Ebba, ni är ju briljanta, ni är ju riktigt duktiga på att argumentera och vara med.
Ja, men tack så jättemycket. Ja. Man hör inte alltid positiva kommentarer i en valrörelse. Man får en del skit också, så man får suga åt sig lite extra av fina ord. Tack.
Ja, varsågod. nej, men jag, hur är planen? Alltså när det är, nu är det mindre än 2 veckor kvar och det kommer det vara även när det här avsnittet kommer ut. Men är det att vara på så många platser och vara överallt hela tiden? Eller hur fungerar det?
Jag jobbar ju ganska mycket så och gillar att träffa människor och vara tillgänglig och kunna svara på frågor och vara på många platser. Så att det börjar närma sig 90 platser här nu de senaste månaderna som jag själv har varit på. Jag kommer försöka sikta på upp till 100 innan valdagen. Jag gillar att sätta upp mål också, så att jag kommer varit på 100 platser vid 100 olika tillfällen innan valdagen, och det är klart, det blir ganska mycket det, men det är också viktigt att vara ute. Det är demokratiskt viktigt tycker jag att man har nära till sin politiker och kan ställa frågor.
Ja, så att resa är en del av din vardag då. Vi pratade precis innan vi satte igång att du hade kommit hem sent med ett nattåg. Är det är alla olika sätt då? Det är bil, det är tåg, det är flyg. Kanske inte buss eller? Jo, kanske.
Inte så mycket buss, nej, men det blir ganska mycket bil för resor också. Som är, ja, idag ska jag runt på många olika ställen och då kan det vara svårt att hinna med tidtabellen med kollektivtrafiken. Då blir det bil och sen tåg när vi kan och så rullar man runt där. Ja. Så det är alla möjliga. Jag har inte åkt om båt än dock. Borde man kanske göra när man pratar med göteborgare.
Ja, exakt. Eller om man åker till Gotland. Men det kanske tar... Ni behöver väl spara tid också, tänker jag, såklart. Det är det. Ja. Men om vi ändå är kvar lite i politiken, alltså någonstans så är det ju... Det är inte öppet mål, men det är ju några brännande punkter som egentligen hela samhället bryr sig om just nu. Och vilka är det, tycker du?
Vi har varit in lite grann på det redan med otryggheten och kriminaliteten. En oerhört brännande fråga. Vårdköerna, att sjukvården inte ser likadan ut i tillgänglighet och kvalitet över hela landet är en väldigt viktig fråga att komma till rätta med. Och sen också, det vi också var lite inne på, att det ser olika ut i landet om man har olika avstånd, kostnader för att bara göra det vanliga, skicka barn på träningar och så, där vill vi också se att det ska gå och bo och verka i hela landet med våra satsningar kring landsbygd och på de mindre städerna. Så att det ska jag säga är brännande frågor, energi och bränslepriserna. Om man går tillbaka till det första där med kriminaliteten, så lägger vi har förslag som alla andra på skärpta straff, på bättre verktyg för polis och rättsväsende. Att det ska gå och liksom avlyssna gängkriminella för att komma åt nyckelledarna. Men det vi också lyfter, som jag vet inte om det kommer fram alltid i rubrikerna och som inte alla lyfter, det är också hur kommer vi till rätta med det förebyggande arbetet. Många lyfter fram skolan, och jag när jag är ute går ännu djupare och tidigare och lyfter fram föräldraansvaret. Att familjen är så oerhört viktig för att ge bra ramar från början. Och där är också i nästa steg idrottsrörelsen, föreningslivet, en kraft att räkna med. Inte liksom som ett stödhjul till staten på något sätt, utan som själva drivkraften, motorn i samhället. Den liksom ideologiska skillnaden, det är också därför jag valde att bli kristdemokrat. Man ser att familj, föreningar, det är liksom kittet som håller ihop samhället, det som är samhället. vi politiker, vi ska helst bara inte stå i vägen och liksom komma med krångligheter, utan lyfta fram det och se den idékraft, innovation, entreprenörsanda som finns där. Och där är också med kriminaliteten, se liksom vilka positiva förebilder som finns, inte minst i idrottsrörelsen. Släpp loss dem och sen kan vi försöka bekämpa de negativa förebilderna med polis och straff och se till att få bort dem i områden så att det kan växa fram liksom nya förebilder. Så att det är, även där är ju liksom min erfarenhet och sett allt driv i idrottsrörelsen en viktig faktor när man liksom också ska forma politiska förslag. Så det hoppas jag får göra ännu mer efter valet här.
Mm. Den här frågan med lag och ordning och allt kring det då, och det handlar väl även om politiken kring hur många människor vi ska ta in i landet och vad som krävs för att bli en svensk medborgare och hela den här biten. De frågorna har ju flyttats fram ganska många nivåer de senaste åren, och jag tänker även Sverigedemokraterna ser ut att nästan få eller hamna kring en femtedel av alla som kommer rösta, kommer lägga sin röst där. Och ni har ju, var ju först med att kunna prata om att kunna samarbeta med Sverigedemokraterna. Var befinner ni er i hela den här situationen?
Ja, men vi tycker ju att man ska kunna samtala, samarbeta och komma överens med alla partier i Sveriges riksdag där man ligger ganska nära. Vi har också gjort uppgörelser med Vänsterpartiet kring äldreomsorgen till exempel. Men när vi nu ser att Sverigedemokraterna är ett demokratiskt valt parti, så blir det ju väldigt märkligt. Många som tycker att det är konstigt, kan inte ens prata med varandra och göra upp i sånt som ni tycker ganska lika i. Och det var ju anledningen till att KD tog det här steget och omprövade vår position och också har varit lite banbrytande i svensk politik kring detta. Så att, ja, det, egentligen ser vi det ganska odramatiskt. Vi behöver, som vi ser det då, en ny riktning på Sverige, och då behöver vi kunna göra uppgörelser med de partier som i sakpolitiken ligger oss nära på kärnområden för områden som kriminalitet, elförsörjning, energi. Så att det är sådana problem som människor upplever i sin vardag. Om man då inte politiskt ens kan prata med varandra, så tror jag att man riskerar att tappa tilltron till hela politiken på sikt.
Vi leker med tanken, eller leker och leker. Vi säger så här, att valet går bra för er och det går bra för eran sida. Vem blir statsminister?
Ulf Kristersson.
Ja, inte Ebba.
Nej, ja, det hade man ju önskat, men vi har Ulf Kristersson som vår statsministerkandidat.
Vad skulle krävas för att hon skulle vara aktuell?
En riktigt bra slutvalrörelse, så att många röstar på KD på slutet, så att vi blir större än Moderaterna. Men det är ju inte omöjligt. Vi gjorde ju ett ryck förra valet från nedläggningshotade till valkomet, så att det kan hända igen.
Ja, hur var det? Det är ju 4 år sedan då.
Det är ju 4 år sedan. Vi hade ju 3% ganska länge, så under den här 4%-spärren som är kravet för att komma in. Många experter sa att nu är det slut med Kristdemokraterna i Sveriges riksdag. Men sen så kom slutdebatterna och Ebba gjorde ett ryck och partiet var på tå. Så där visar vi igen, det är lite grann som idrotten, ett lag uthotade, eller vad säger man, riskerar att slås ut, men vänder liksom i slutet, kvitterar och sen går in och avgör i sadden. Det var ungefär den känslan i valrörelsen för 4 år sedan.
Som 23-åring så blev du riksdagsledamot. Alltså din story är ju otroligt häftig. Du var ju på ren svenska snorung när du tog dig in i riksdagen. Och du gjorde det på ett ganska häftigt sätt. Kan du berätta?
Ja, för mig var det ju så naturligt då. När man ser tillbaka lite i backspegeln så är det ju rätt så... Ja, det är en häftig resa som jag är stolt över att jag har gjort, men också att ha fått det stödet tidigt, både i partiet då, men av alla de som röstade på mig både 2010 och sen när jag blev personvald 2014. Men det började ju egentligen inte där, utan jag kom in i kommunfullmäktige hemma i Mullsjö som 19-åring. Hade inte tänkt att satsa så mycket på politiken egentligen, om man ska vara ärlig. Men fick ju mest kryss av alla i KD, så jag kom ju upp från plats 8 tror jag det var till första plats och fick hoppa in och tränga mig bland de tunga gubbarna på första bänk och undra vad jag hade gett mig in på. Men där i Mullsjö så insåg jag att det här är ju på riktigt, det påverkar människors vardag. Jag fick sen chansen att jobba med Alf Svensson i Bryssel, i Europaparlamentet ett tag den mandatperioden. Så jag lämnade en del av Mullsjöpolitiken i alla fall. Och så ställde jag upp i valet 2010 och ja, sen dess så har jag varit i riksdagen. Och ja, man kommer in, man möter 23-åringar idag, så tänker man, var det så ung jag var när jag kom in i riksdagen och skulle ställa till rätta med allt och vara lite allmänt jobbig, var jag säkert också mot en hel del där inne. Men det var en kul resa och den är inte slut än.
Nej, jag, många måste nog fått, inte kanske panik, men shit, den här unga killen, vilket driv han har och vad på han är och hur mycket han kämpar. För det var ju, nu får du det att låta så enkelt. Jag menar, du kämpade ju stenhårt för det här, för nu låter det som att du halkar på massa bananskal, men så var det ju inte.
Nej, men så var det ju inte. Och just den här kampviljan, det har man väl kanske med sig på något sätt, men det var ju också det som vi hade i Mullsjö under de åren. Jag började jättetidigt med engagemanget i klubben och mitt första referat för hemsidan som jag startade var ju när vi låg i division 3 och hela tiden tro på det omöjliga på något sätt. Det har man ju med sig och det var också det som var drivande i politiken. Det var folk som skrattade åt mig när jag sa att jag ska kryssa mig in i riksdagen. Men ja, de skrattade. Jag vet inte hur mycket de skrattade sen.
Nej, men det var lite längre fram i karriären så drev du väl kampanjen Kryssa för Karlsson? Eller,
ja, den var med redan. Den var med 2010. Sen har jag kört den varje val. Jag körde den i år också. Kryssa Karlsson. Det har blivit min slogan så att säga.
Ja, precis. Och nej, men jag som har då följt mycket via sociala medier och genom den här perioden, det jäkla vad du jobbade, alltså vad mycket folk träffa och vad du ville verkligen det här också.
Ja, nej, men absolut. Och har man väl bestämt sig så är det lika bra att köra. Det, så brukar jag tänka kring det mesta. Ska man vara med, kan man vara med. Ska jag vara engagerad här, kan jag lika gärna driva det 100%. Det blir inte bättre av att vara med och såsa. Liksom. Det ligger inte för mig riktigt. Och så blev det i politiken också.
Ja, och den egenskapen tänker jag är viktig för partiet idag och där du befinner dig. Att ha det drivet med sig, eller?
Ja, men så är det ju och det är också det som är kul när jag är gruppledare. Då är ju mitt jobb mycket att förmera det och få andra att vara på hugget och ja, kämpa för det. Det är ju på riktigt, politik är ju på riktigt. Sen ska man inte ha allt för stor tilltro alltid till politiken kan lösa allting. Men att få igenom vår politik tror vi ju skulle göra Sverige bättre. Då måste vi ju kämpa för det också.
Ja, och sen har du också då representerat ett parti i riksdagen också där jag har fått kämpa och man tar inte sina platser för givet.
Nej.
Det måste också ha varit en krydda i allt det här.
Ja, men det är ju det. I tabellen har vi ju liksom inte legat kring slutspelsträcket historiskt utan det har ju varit nedflyttningsträcket och då är det ju, ja, då har man ju kniven mot strupen. Det som jag har jobbat med mycket nu, både för min egen del men också i mitt ledarskap, är ju att samma liksom desperation eller drivkraft måste ju finnas också för att ta sig upp på högre upp i tabellen så att säga. Så att man inte liksom blir nöjd bara för att nu klarar vi oss kvar utan nu gäller det att klättra i tabellen. Och det tänket, det ligger ju naturligt när man har levt i sporten och innebandyn, men det är det liksom mindsetet jag försöker ha hela tiden i politiken också.
Ja, jag har ju personligen ett sånt här magiskt ögonblick i min yrkeskarriär och det var när jag och Martin Zetterstedt då, vi som drev innebandymagasinet, när vi var 27 år, då var vi uppe i Norrköping och så träffade vi ägarna till Stadium, två tvillingar. Och då när vi var 27 och hade kört innebandymagasinet ett tag, det var nog första gången vi riktigt kände att de på andra sidan tog en på allvar, och man kände sig, hur ska man säga, etablerad, och att de tog en på allvar till 100%. Jag tänker, i ditt fall då, när du är 23 år så är du ung.
Mm.
Och du sitter idag och ser på sådana som är 23 år. Och, har du några sådana här ögonblick när du känner att, ja just det, nu är jag accepterad och ja. Är du med?
Jag är med. Och det, för min del, alltså, om man ska förstå Kristdemokraterna, så har vi ju liksom Alf Svensson som var partiledare i 31 år. Han är hedersordförande. Han är ju liksom nestor i svensk politik. Den som har varit mest känd av många partiledare som har varit erkänt, fått medalj av högsta grad av kungen för sitt samhällsengagemang. Och att han lyfte upp mig och såg mig från mitt engagemang i Mullsjö egentligen när jag var ännu yngre än 23. Och ja, men lite grann han plockade mig, jag fick vara med i hans valrörelse och fick chansen att jobba med honom, och han backade också upp mig med sitt endorsement, eller vad man ska säga, i min första valrörelse. Det var väl redan innan jag satt i riksdagen som man kände att wow, det här är det här på riktigt. Jag var ju väldigt politiskt intresserad när jag var i småskoleåldern också, när man gick i femman och det var val, då lärde jag mig allt om de olika partierna, och Alf var ju liksom, det var ju häftigt tyckte man då. Och sen när man liksom i 20, 22, 21, 22 års åldern får den uppbackningen, det var väl egentligen att känna att här tar någon mig på allvar, och det gav ju skjutsen in i politiken och riksdagsarbetet. Så det var egentligen då jag fattade att det här är på riktigt liksom. Det var då jag bestämde mig för att satsa på detta. Innan hade jag fortfarande tänkt att jag är inne i politiken ett tag, och sen så ska jag fortsätta med det som egentligen var vad jag hade tänkt, att jobba som sportjournalist kanske på Sportbladet eller Expressen liksom. Men då blev det på riktigt, och det var ju mycket att han tog mig på allvar som gjorde det. Och det gjorde ju att andra kunde ju inte heller liksom runda mig riktigt, utan man hade någon som backade upp. Och så försöker jag tänka, nu är jag ju 35, så man är ju liksom inte lastgammal ändå, men att hela tiden tänka, vilka ungdomar finns det idag, vilka finns det i KDU, vad är återväxten, vilka kan jag ge någonting till för att backa upp, att de inte känner att man är på undantag liksom för att man är ung, utan hela tiden tänka på nästa generation. Som en innebandyklubb så måste du ha en bra breddidrott. Man toppar inte laget tidigt, men det måste finnas många som ser, det finns förebilder som lyssnar på mig och som peppar mig, och så ja, försöker jag tänka. Det var lite längre svar kanske än vad du hade tänkt på frågan, men det var, han tog mig på allvar, och vad kan jag göra idag för att andra ska känna sig accepterade och inkluderade och vara med på riktigt, inte bara ja, han kan stå på återväxt i 20 år och sen kanske få vara med, utan på riktigt vara med och påverka nu. Och det tror jag är viktigt i politiken och i allt liksom idag kring den nya generationen. Man är inte beredd att sitta av och vänta på sin tur liksom som det var förr kanske. Man kokar kaffe 10 år, sen kan du få ett politiskt uppdrag, utan man vill vara med och påverka på riktigt på en gång, och det måste man ta på allvar.
Ja, samtidigt så kanske det gör det som är skillnad på en stor ledare och en inte lika stor ledare, när man också vågar se det på det sättet. För det jag beskrev då, det var ju två äldre herrar som var väldigt framgångsrika, som ändå gav unga chansen, både på sitt företag och när de träffade andra människor som brann. Och i ditt fall här med Alf då, som då var väldigt långt in i sin karriär, ändå kunde se, så han såg en talang och han såg dig.
Ja, men det var häftigt, och det är så jag tycker, om man kopplar till innebandy, det är det som ska, innebandy ska vara den sporten. Nu är ju innebandy etablerad och har varit liksom en stor sport länge, men det får inte bli för mossig liksom, att man
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Har liksom etablerade strukturer, utan det ska fortfarande vara en nyskapande. Ja, och det är häftigt, och det är där jag tycker att innebandyn är idag, ska vara ännu mer, att inte bli för stela i sina strukturer nu när innebandyn har några år på nacken, utan fortfarande vara nyskapande, inkluderande och ge en plattform för unga att vara kreativa, inte bara på innebandyplanen utan också i olika engagemang runt omkring, som för min del och för många andra som har hittat andra liksom former att engagera sig tack vare innebandyn.
Och innebandyn har ju faktiskt en stor utmaning i just det här att släppa fram, att se unga talanger och våga ge dem chansen, för att min känsla är att vi lite har tappat det greppet. Vad tänker du?
Ja, men lite kanske, men det är ju som engagemang överlag, så har det ju förändrats, och då behöver också innebandyn förändras, strukturerna behöver förändras, man behöver se på nytt sätt, så att man inte liksom tror att det som var modellen när jag växte upp och fick en plats i en innebandyklubb är samma som för den nästa generation, så att säga. Och där tror jag väldigt mycket på föreningsutveckling, att hitta sätt, vi pratar mycket om det i förbundsstyrelsen, men det behöver ju ner hela vägen i föreningarna, och där är det ju mycket liksom det dagliga operativa arbetet, men hur har man också kraft att komma på nya idéer, öppna nya plattformar för unga att vara kreativa. Jag tror det finns en stark potential där i innebandy som inte är fullt utnyttjad.
Jag tänker att vi ska prata lite innebandy också. Indirekt så är allt
det här. Vi har gjort det lite grann under tiden, men det är svårt att låta bli.
Ja, du har ju gjort en sån här härlig resa som jag vet jättemånga som tittar och lyssnar på det här också har gjort. Och många av dem som lyssnar och tittar på det här då, det kanske är födda på 60-talet, 70-talet, kanske några till och med på 50-talet. Men du är född 87, så du är väl egentligen andra vågen eller tredje vågen av innebandy entusiasm. Och du börjar ju väldigt, väldigt, väldigt ung att engagera dig i klubben. Berätta.
Ja, jag spelade i pojklaget och tyckte det var kul, men kände att, ja, inte så att jag blev utslagen av att vi toppade på något sätt, men man kände redan då från början att ja, men det var roligt att vara med och jag gillade gemenskapen, men att ta bilder och lägga upp på nätet, starta hemsida, det blev nästan roligare. Så att jag hade, då var det David Gillek jag hade som tränare, så att jag sa att jag är gärna med, men jag kan också skriva och starta hemsida, och satt med på bänken, gjorde några inhopp och spelade ganska mycket, men sen satt jag och fokuserade på att skriva vem som hade gjort målen och sådär för referaten. Så började, så fick ta över hemsidan, kom in i styrelsen tidigt och ja, hittade min plats där helt enkelt.
Känner igen mig mycket i det. Jag själv, när jag började spela tidigt i Robertshöjd, så som sen spelade högsta serien, och då gjorde man klubbtidning, man gjorde matchprogram, man hjälpte till med alla roller som man kunde tänkas göra, ungdomsledare och i mitt fall var det nog också det jag tyckte det behövdes, och det är kul att se när saker blir till, och man gör det ju man gör det ju för alla andra, men man gör det pyttelite för sig själv också, men i grunden är det ju att man tycker det är kul att vara med.
Ja, men absolut. Och sen jag skrev mitt första A-lagsreferat den matchen faktiskt, när Mullsjö säkrade steget från division 3 till division 2. Och sen vet jag inte hur många matchreferat och videointervjuer och så det har blivit, men det har blivit många, och det har ju varit för vår egen hemsida, våra egna kanaler. Men tidigt så bestämde vi också, vi ska aldrig vara sura på att tidningarna inte skriver om oss, utan vi ska se till att de skriver om oss genom att göra det enkelt. Så vi hade killar med bra kameror som tog bra bilder. Vi tänkte, vi jämförde oss med hur det ser ut när HV har spelat. Sådana bilder ska vi ha också för innebandyn. Och vi kommer inte stå här och gnälla på Jönköpingsposten och de andra tidningarna, utan vi skickade ett mejl efter varje match med perfekta bilder och även kort sammanställning, och gjorde även nästan utkast till artiklar, skickade färdiga intervjuer när vi låg lägre ner i serierna, för att det var en viktig del att skapa uppmärksamhet och engagemang, men också få in sponsorintäkter. Så det var en strategi vi gjorde, som jag var med och jobbade väldigt operativt i, och som vi pratar om mycket i styrelsen. För att om man ska höja nivån på innebandy kan man inte förvänta sig att alla andra gör det, utan man får göra en hel del själv. Och det kan jag tänka mig vara så för dig också, Magnus, när ni drog igång och har varit banbrytande för innebandymedia i Sverige.
Nej, men så var det, och precis på samma sätt tänkte jag med Robert Höjd när vi då spelade högsta serien, att vi skulle ha marknadens bästa matchprogram. Vi skulle vara top notch egentligen på alla de här bitarna. Vi kanske inte var lika långt framme med att leverera bilder, för det här var ju en annan tid, tidigt 90-tal, men vi gjorde ett matchprogram inför varje match med kanske 8 unika sidor som trycktes, och då lärde sig publiken att man fick det här på matcherna, och man fick mycket information om varje individuell spelare, och det tyckte jag och klubben var jätteviktigt att en besökare som kanske bara går på några få matcher ska veta mycket om alla de här spelarna som springer runt, eftersom den andra media inte skrev om det. Så att nej, det är egentligen en magisk tid, och jag tänker det som du beskriver, klubben tog steget från division 3 till division 2, det är ju ganska långt ifrån där man befinner sig idag, och någonstans så är jag helt övertygad om att det, den strategin som du drev och ni drev har varit avgörande tillsammans med mycket annat i Mullsjös resa mot toppen.
Ja, men absolut. Det är ju många personer som har varit involverade, inte så många anställda, utan det har varit ideella krafter i media och arrangemangsteamet, också sportgrupp och styrelse. Och det är ju flera av dem som är med fortfarande, så det är väldigt häftigt. Det är en annan match. Vi gör ett hopp där när vi tog steget upp till högsta ligan. Då var vi kvar i gamla Gunnarsbohallen, och man trodde nästan att den här hallen skulle rasa, för vi tog in lite mer folk, men det var räddningstjänsten var på plats, allt var, jag ska inte liksom säga att vi bröt mot några regler, men vår sportchef bodde då i Shanghai, Jesper Axel, så jag satt ju med honom på en plint tillsammans med Göran Bäckström från Jönköpingsposten som var på plats då, och så live refererade jag till vår sportchef, och var helt, alltså vi skrek och Jeppe låg och grät på natten i Shanghai, och han har berättat efteråt att det är den dyraste telefonräkningen han har haft. Men Göran Bäckström som var där, han har beskrivit det, en av hans tre bästa idrottsupplevelser i sitt liv, och då är han sportkommentator och sportjournalist och har varit på World Cup och fotbolls-VM och allt möjligt. Han tog några sådana stora matcher, men trycket i den lilla Gunnarsbohallen när vi kvitterade först och sen vann med många sekunder var det kvar mot Älvstranden. Jag kommer inte ihåg riktigt, men det var 9 sekunder för kvitteringen och 32 sekunder för avgörandet av sadden. Det är liksom så här, dela den glädjen och gemenskapen när man också har varit med. Jeppe var ju med och spelade på den första matchen där när vi tog steget från division 3 till division 2, och sen engagerad som sportchef och är fortfarande den drivande kraften idag i laget, och det är liksom, det är minnen som man har, men också drömmar för framtiden, så det blir ju en gemenskap som man inte får med så många andra egentligen när man har lagt ner decennier efter decennier kring detta. Så att Nej, men det är ett driv och ett go som är, det är många som har detta, men att nu, när man pratar om det nu med dig, Magnus, så blir man ju, vad är det man är med om egentligen? Det är ju sjukt häftigt.
Ja, det är det. Parentes till den här matchen som du beskriver mellan Mullsjö och Älvstrand. Man skulle nästan kunna göra en långfilm om slutet av den matchen där. Det är helt osannolikt. Vi kanske inte ska gå djupare in där, men det är ju innebandy när den är som bäst.
Ja. Bara vi tappade bollen i slutet och så var alla hade gett upp. Och så var det, jag tror det var 9 sekunder kvar. Och Kim Hadelund, som ju var back, spelade i Varberg många år också, men som var back hårdskjutande. Han drar ett skott från egen planhalva, ribba in liksom, och får den här kvitteringen. Och då hade vi ju redan då vunnit VM-guld, att den satt där. Liksom. Så att det, ja, vi ska inte fastna i de här sekunderna. Det är lätt. Vi ska ju kunna fortsätta där resten av podden.
Ja, exakt. men... Jag har jobbat med innebandymagasinet i 25-26 år här nu. 25 år, vi har precis firat 25-årsjubileum. Och
gratulera.
Ja, tack. Det har varit kul. Vad fort det har gått. Ja. Så. Men då är ju Mullsjö AIS, det är ju en av de klubbarna som har varit mest drivande till att höra av sig och ställa upp och vilja synas och höras och så där. Och vi har gjort några legendariska reportage från Mullsjö. Det var ju, vi gjorde ett ganska stort reportage, nu vet jag inte hur många år sedan det är, men det var allt från att skylten, Jönköping-skylten skulle suddas ut till Bunne som står med, berätta vad det var viktigt att berätta att ni fanns, även att ni inte var hela vägen.
Nej, men precis, vi byggde ju ganska mycket på det där i marknadsföringen också, att det kommer bönderna från Mullsjö som ska slå Jönköping, stadsborna liksom. Och även när vi åkte ur, vi var ju uppe första året efter Älvstranden, åkte ur direkt och vi var hemma hos Matte Gustafsson som var en av drivkrafterna i sportgruppen, och så vad gör vi nu? Ska vi lägga oss ner och dö eller ska vi kämpa vidare? Och då föddes idén om det här bondeupproret som liksom var att nu ska minsann bönderna tillbaka. Och det blev ju, det var helt sjukt, hela samhället ställde upp bakom det. Vi hade namninsamling, fick in hur många namn som helst. Och det blev också det året när vi värvade spelare. Då gick man ju inte med i Mullsjö eller värvades i Mullsjö, utan man skrev under på att jag är en del av bondeupproret och kastade höbal, eller stövlar, och det var höbalar och traktorkörning och allt möjligt. Så det blev ju också en del av det som jag tror vi hade i det här reportaget i Magget, att nu ska vi sudda ut Jönköping, vi ska tillbaka. Så att hela tiden hitta kreativa grepp, att inte bara kommunicera, alltså att det är en plastboll som ska in i mål, utan det är en del av något större, och skapa en sammanhang kring detta. Och idag så är ju liksom Nyhemshallen och matcherna, det är ju en av de viktigaste samlingspunkterna i hela kommunen i Mullsjö och hela området. Det kommer ju folk från många håll.
Ja, nu när man tittar i backspegeln så måste man ju faktiskt lyfta på hatten och bli imponerad av just det här att ta sig tillbaka. Det är ju ganska enkelt att göra egentligen, eller enkelt, det är ju naturliga många gånger är att nästan lägga sig ner och dö efter man har gjort den här ansträngningen att nå högsta ligan, och sen så räcker man inte till och då på något sätt acceptera sitt öde, men det gjorde inte ni.
Nej.
Vad den här resan som Mullsjö har fortsatt gjort då, nu när man har etablerat sig på allvar, berätta om den.
Nej, men det har ju blivit ett lag att räkna med, och då är det ju också viktigt att hålla kvar liksom kampviljan, att man inte liksom lutar sig tillbaka utan hitta nya sätt att engagera sig på. Och nu ser vi ju i år rent lagmässigt så är det ju ett ganska stort generationsskifte, så att det är ju lite grann liksom kniven på strupen varje match igen och hitta vägarna framåt, men det ser väldigt spännande och bra ut, och klubben är ju som sagt, det är ju är den stora aktören i samhället, så att det är en stor del av stoltheten.
Mm. När jag pratar med SSL-spelare och de får nämna lag som är kämpiga att möta och roliga att möta och arenor som är roliga att spela i, så nämns ju i stort sett alltid Mullsjö. Det måste ju vara härligt att höra, eller?
Ja, men det är det ju. Och det är ett enormt tryck där, till minst i slutspelsmatcherna. Så att det är kul.
Ja, och uppkomsten av hallen var ju perfekt för Mullsjös situation.
Ja, men det här var ju också i början av min politiska bana, och ett av mina vallöften då var att vi måste ha en ny idrottshall i Mullsjö. Det ska man vidga ut det lite, det behövs ju mer halltider och hallar i hela landet, så det borde vara en större fråga att ge utrymme för idrotten, innebandyn, och innebandyn har ju gått ihop med andra bollsporter för att få fram enkla liksom planer hur man snabbt skulle kunna bygga fler. Men här i Mullsjö behövdes det ju både för bredden, men extra mycket såklart för eliten när vi gick upp och behövde en ny hall. Och det sammanfaller ju med att Pingströrelsen, som har sin stora sommarkonferens på det här nyhemsområdet utanför Mullsjö, det tältet man har haft i många år hade blåst sönder. Man behövde en ny liksom lösning för samlingslokal. Och då egentligen utan så mycket politisk inblandning så var det en entreprenör i Mullsjö som jag hade pratat med några år tidigare och sa att är det innebandyn som är störst? Ja, men då är det den vi ska satsa på. Och han tillsammans med kyrkan och sen också kommunen i sista steget egentligen hittade ju en lösning att bygga den här hallen till väldigt bra pris. Som det blir ibland när politiken och tjänstemän håller sig borta, så kan näringslivet lösa det för både då idrottsrörelsen och pingströrelsen. Så att det blir en otroligt bra kombination där, vilket har varit till stort värde för många. Men första året när vi var uppe och den här hallen höll på att byggas, så var ju Mullsjö lite ett kringresande sällskap. Vi spelade många matcher i Jönköping, men vi la ut matcher även i Falköping, spelade i Skövde. Och då blev det happenings på dem i de städerna, att nu kommer SSL till Falköping, nu kommer SSL till Skövde. Och det är också där en del av grunden till att vi är ganska starka i Skaraborg och har plockat in många unga talanger från den sidan Vättern också. Så det är ganska trångt kring Jönköpingsområdet och innebandyn, men vi har ju också hela tiden tänkt att vårt upptagningsområde, både i engagemang, publik och även spelare, är även vårt kära Västergötland.
Mm. Jag vet ju att du har brunnit för många frågor gällande Mullsjö som kommun och att det ska bli bra för invånarna där. Men jag tänker också att innebandyn har ju verkligen blivit en faktor för Mullsjö. I ishockey finns ju Leksand som är väldigt förknippad, ishockeyn och Leksand. Och i Mullsjö så har det verkligen blivit att innebandyn är någonting att vara stolt över.
Ja, men det är ju det. Och det är inte så mycket mer att säga om det, men det är otroligt positivt för en ort att ha det. Det är samlingsplatsen, stoltheten, och våra ledord är ju stolthet, gemenskap och framåtanda, har varit det sedan många år tillbaka.
Mm. Och sedan ett par år tillbaka är du medlem i Svenska innebandyförbundets förbundsstyrelse. Mm. Och hur du hamnade där är ju lite annorlunda jämfört med dina andra meriter på ditt CV, om man tar din innebandykarriär och din politiska karriär, där du har jobbat stenhårt för att ta dig dit du är. Här på förbundspositionen så var det lite på annat sätt, eller?
Ja, men jag fick en fråga om jag ville bli nominerad av ett distrikt, och det var ju den vevan där det var ganska tråkiga rubriker om bråk mellan FSSL och SCBF om avtal hit och dit. Och det gick så långt att faktiskt flera i riksdagskorridorerna undrar vad vi höll på med. Man vet ju att jag är profilerad innebandy och pratar alltid om innebandy varje kafferast jag kan, och de frågar hur det gick för Mullsjö i helgen och sådär. Så att det, nu blev snacket istället: kan inte hålla sams ens i innebandyn i Sverige? Vad är det frågan om? Johan Persson som idag är partiledare för Liberalerna undrar hur det är, till exempel. Vi har jobbat tillsammans många år och till slut bara växte den frustration. Nej, men vad är detta? Kan vi inte hitta en väg framåt? Innebandyn är ju inte så stor att vi ska liksom hålla på och bråka internt med varandra, utan vi behöver jobba gemensamt framåt. Då kom frågan också om jag ville bli nominerad till styrelsen. Jag träffade valberedningen och lät mig nomineras och blev vald. Och på den stämman, eller förbundsmötet, när jag valdes in, så var det flera nya. Och den styrelsen som idag sitter, det är väldigt kul att jobba med. Och det har också blivit, tycker jag, en nystart lite grann för SCBF. Mycket gott har gjorts tidigare, men det behövdes någon form av nystart för att lägga saker och ting bakom sig och blicka framåt istället. Och för min del har det varit väldigt positivt att vara med i det och gett mig väldigt mycket att jobba också med de styrelseledamöter som sitter i styrelsen. Så att det är ett väldigt kul uppdrag.
Mm. Jag tänker ju nu när vi är inne i den här valrörelsen för 2022. Ni politiker jobbar ju stenhårt för att vara väldigt tydliga med era budskap och vad ni vill förändra och förbättra. Jag måste faktiskt villigt erkänna att jag känner inte riktigt så när det gäller Svenska innebandyförbundet hela vägen. Jag hade gärna sett mer tydlighet.
Ja, nej, men det kan säkert alltid behövas mer tydlighet. Jag tycker ändå att den plattform som innebandy står idag på, med de här dokumenten innebandy vill, med innebandys värdegrund, där det är väldigt lätt att ta en klubb och vara med. Delaktigheten är hög. Men vad vill vi framåt? Där behöver vi nog vara ännu tydligare, att både bredden men också eliten. Och vi är på en resa. Jag tycker att den har börjat bra sen jag kom in i styrelsen. Vi har rekryterat ny generalsekreterare, där jag var med i rekryteringsgruppen, och Mikael Ahlerup som kommer från näringslivet och är van vid att jobba målinriktat och med tydlighet, är, tycker jag, rätt person att leda det. Så att det finns mycket potential kvar, framförallt i det jag tror jag pratade om tidigare med föreningsutveckling, att det ska gå hela vägen nerifrån och upp, så att säga, att man börjar i rätt ände med vad är det som är innebandy och hur kan vi stärka den i Sverige idag. Så att det blir en, när man tittar på Finland, och de har jobbat väldigt målmedvetet och tydligt. Det är ju ingen slump att de har utvecklats på elitnivå, men det har ju inte kommit bara som en blixt från klar himmel, utan man har jobbat väldigt tydligt också. Det finns mycket att göra.
Mm. Jag säger ju såklart inte att det inte finns dokument och att det inte finns planer, men...
Nej, men det hjälper ju inte att de finns bara, nej. Utan de behöver ju omsättas i praktik. Det är det som jag menar också.
Ja. Jag blev lite nyfiken här med rekryteringen här. Mm. Hur tänkte ni där? Alltså hur ville ni att den ni sökte skulle vara? Och berätta lite kring det.
Nej, men vi behövde en förändringsledare som har utvecklat och kan utveckla en produkt eller något som har ett stort värde, men där finns en potential att göra ännu mer. När vi tittade då på Ahlerup, som dels har varit i AIK fotboll som vd där, men framförallt hans expertis, får man ändå säga, och erfarenhet från upplevelseindustrin, turismnäringen, och även har tagit Astrid Lindgrens värld från ett litet besöksmål i Vimmerby till ett av Sveriges största besöksmål. Även internationellt sett så kommer många till Vimmerby för att besöka där. Och det han har gjort där och gjort i sitt resebolag och även i andra bolag där han har varit, tyckte vi såg väldigt spännande ut. Och också på det sättet, att byggd på värderingar och driven utifrån värderingar, eftersom innebandyn är en ideell organisation, så är det inte bara en liksom, en ledare som kommer in och vänder upp och ner på allt och sen bara drar, utan som drivs av någonting större än sig själv. Det tyckte vi att vi hittade i Mikael, och hittills har vi dels gjort, och han och sportkontoret gjort större affärer, fått in mer pengar till innebandyn, byggt på vårt varumärke kring landslagen, jämställdhet, och det finns mycket mer att göra här framåt. Så att det var en spännande rekrytering som fortfarande levererar på det han sa när vi satt i rekryteringssamtalen. Han sa att det här kommer jag göra, och så sitter man och checkar av kvartal för kvartal och ser faktiskt att han levererar på det. Så att, det är ju så med styrelseuppdrag i ett förbund. Det blir ju ganska strategiskt. Man är inte inne i alla detaljer, utan man sätter riktlinjer. Och sen så är det sportkontoret under då generalsekreterarens ledning som jobbar med det operativt. Och det är så det behöver vara, tror jag.
Mm. Ja, och inte minst på marknadssidan har det ju hänt extremt mycket för att vara Svenska innebandyförbundet, ja, på kort tid.
Och det var ju där det fanns störst liksom utvecklingspotential. Det var där som vi behövde börja. Och sen finns det mer saker att göra i nästa steg. Men ska man vända på ett stort skepp, så behöver man se vad är det viktigaste att börja med och ta det steg för steg. Och det är det som jag tycker att vi gör, samtidigt som innebandy varje vecka, varje dag levererar på sitt kärnuppdrag, nämligen ge en plats för barn och unga, framförallt att få ett sammanhang, bidra till folkhälsa. Så att vi ska ju liksom inte se ner på vad innebandyn är idag, utan det finns ju en otroligt stark bottenplatta byggd på alla de axlar av ideella ledare som lägger ner timme efter timme. Men att vrida lite till i detta bit för bit kan göra att vi får ännu mer genomslag för innebandyn i Sverige, och det är det vi drivs av i styrelsen och som jag gärna är en del i att förverkliga. Det är väldigt spännande att se vad innebandyn kan vara om 5-10 år när vi nu börjar liksom lägga kursen riktat mot de målen.
Mm. Någonting som man har pratat om år ut och år in är ju de här 180 000 spelarna som man vill ha. Kommer vi nå de här 180 000? Och är det viktigt?
Ja, men det är viktigt dels att nå nya, men också behålla liksom spelare längre, att man fortsätter med innebandyn under längre tid. Nu har ju coronapandemin kommit och ställt till det för all lagidrott, all idrott, all liksom ideell verksamhet, så att det behöver man ju ta i beaktande, men jag tycker inte man ska liksom slå av på takten på något sätt, utan ha kvar målsättningen, jobba mot att det ska bli fler utövare, så innebandyn blir ännu större, inte för sig själv utan faktiskt för det värde som innebandy skapar, nämligen som jag sa, bidra till gemenskap, folkhälsa och också samhällsnytta.
Mm. Kanske är svårt att svara exakt här, men vad är fokusområdena det kommande halvåret för er i förbundsstyrelsen?
Nej, men det fokusområdet är ju att fortsätta utveckla produkten på marknadssidan. Men att också se hur är innebandyn organiserad idag. Finns det andra sätt så att vi inte fastnar i strukturer och ja, vi kan ha dokument i styrelserummen, men hur får vi det ut till föreningarna och träffa det rätt liksom. Och föreningsutveckling, att få loss mer resurser till det. Ja, ska man bära vattenflaskor, västar, bollar, då kanske man inte, precis som jag sa i inledningen av podden, hinner med att tänka, gör vi det här på rätt sätt? Kan vi utveckla detta på något sätt? Utan man har fullt upptagen med att hålla näsan över vattenytan. Då kommer man ett dokument till eller en plan till. Det är liksom inte det som kommer lösa utvecklingen framåt, utan det är att frigöra. Men innebandyn är stor, vi har mycket resurser. Frigöra resurserna så att de ligger på rätt ställe i organisationen och se över hur man gör det. Det gör man inte i en kafferast, liksom, men att se den potentialen är väl också ett av fokusområdena. Och ja, men implementera de målen vi har i innebandy vill, som är ett bra dokument. Men vad är prioritering där? Det är ju det är någonting vi pratar om i varje möte. Så att det är inte liksom, nu är vi nöjda, nu har styrelsen gjort sitt. Det är ganska långt ifrån hur det funkar i vårt styrelserum, utan vi hela tiden utmanar oss själva att ta steg framåt.
Mm. Fråga dig tidigare i det här samtalet om valet skulle gå bra och om er partiledare Ebba då skulle kunna bli statsminister. Måste jag också fråga, kan du tänka dig att bli en framtida ordförande för Svenska innebandyförbundet?
Jag tror det skulle inte riktigt passa i tid med mitt engagemang i politiken, och sen jag försöker också vara ganska noga med, jag är politiker, det är ett uppdrag, sen att vara företrädare för hela Svenska innebandyförbundet som ju är partipolitiskt neutralt, det kanske inte skulle passa sig om man ska vara krass, men det är ju upp till valberedningen och medlemmarna att besluta. Jag kommer alltid liksom hålla innebanden högt och hitta olika engagemang för den. Sen är jag 35 nu, så att jag har säkert många år kvar och kommer göra mycket. Så att, ja, har man förtroende längre fram, så varför inte? Jag stänger aldrig några dörrar, men jag tycker det är fantastiskt kul att vara med idag som ledamot. Och Märit gör ett väldigt bra jobb som ordförande och hoppas hon håller i under lång tid framåt. Mm.
Din son har börjat spela innebandy.
Ja, stämmer.
Och då är det AIK som...
Ja, vi bor i Solna numera, vi är i Mullsjö mycket, men för att få livspusslet att hålla ihop så bor vi i Solna, och då blir det naturligt AIK. Lasse Granqvist är väldigt nöjd över detta. Han träffar på grabben på innebandyfinalen när vi sågs senast med AIK-mössan på sig som min son har. Men han spelar innebandy AIK, han började faktiskt i Hässelby för de hade ett år tidigare knatte innebandy. Och jag själv är lagledare och tränare tillsammans med några andra där, så att då får man också se och vara med och verkligen skapa innebandy på riktigt. Så det är väldigt kul faktiskt att se innebandy på det sättet. Ja. Glädjen i killarnas ögon när de ska till träning och spela en intern föreningskupp här också som avslutning innan sommaren. Och det var ju ett stort ögonblick.
Mm. Men visst är det häftigt på något sätt när man börjar om på något sätt och ser glädjen i barnen. Jag tänker även alla föräldrar när det är början av karriären.
Ja, nej, men det är riktigt häftigt. Och jag tycker också det är så coolt att man har varit med och liksom kämpat för att stjärnorna innebandy ska vara, ja, men lika självklara som i fotboll. När han då... Det är Erling Haaland, det är Alexander Isak, men det är Pelle Tarenius och det är Sebastian Palmqvist och det är Galante Karlström. Liksom när han växlar mellan dem i sina lekar, Haaland gör mål och Palmqvist gjorde assisten. Liksom det är på den nivån innebandy ska vara. Det är häftigt att se när man leker att vara en av stjärnorna. Simon Möller är ju senaste stjärnan här nu som nyförvärvet till Mullsjö.
Ja, just det. Jag tänker att vi är framme vid slutet här av vårt samtal här. Och du har ju berättat lite vad du hoppas av valet. Men vad, om du får önska några saker som ska hända med innebandy den här säsongen, vad skulle det vara?
Men det är att upplevelsen på matcherna ökar ännu mer. Fler på matcherna, ökar publik. Och att man också får, att vi får större genomslag i riksmedia kring matcherna. SM-finalerna och VM hade enormt bra tittarsiffror, men det finns potential även i Svenska Cupen och SSL-matcherna. Så att mer inbrott där i sportmedia. Mm. Det är ju loket som drar engagemanget i bredden.
Ja, och... Jag kräver ju också att du ska fortsätta med det, att få in lite innebandy i politiken. Kan du ge mig någonting? Har du någon idé hur du kan få in innebandyn på något hörn under året som kommer?
Ja, men vi har ju vår innebandyturnering i riksdagen där vi hade ju världens bästa domare som dömde där. Thomas och Håkan var där innan de drog till VM, och det höjde nivån. Det är ett sätt att höja nivån för de som möter innebandyn även liksom som sport i riksdagskällaren. Men sen, jag sticker gärna in innebandy som exempel och lyfter fram det som en naturlig referens. Det är liksom inget konstigare än att prata om andra delar av idrottsrörelsen. Så att det kommer jag fortsätta med. Mm. Du får gärna komma med idéer om du har också.
Ja, jag ska klura här. Det är ju inte enklare när man ska be någon annan göra någonting än en själv här. Så att ja, absolut. Jag är lite nyfiken här. Hur ser resten av din dag ut här? Hur många möten har du och hur mycket ska du resa idag?
Idag gör jag besök i Stockholmstrakten. Jag ska faktiskt försöka hinna träna också någon tid av dagen. Ta något möte kanske med mutad mic. Men det är viktigt att få in träningen. Så den har jag nu under förmiddagen. Sen ska jag till Sollentuna. Jag ska till Sigtuna, Upplands Väsby, Upplandsbro. Och sen har jag ett valmöte i Ekerö ikväll. Så det blir fem stopp med väljarkontakter idag i kampanjarbetet. Men det är inom en lite mindre radie, så det åker till hela landet runt idag.
Ja, så det är arbetsdagar fram till valet och kanske någon dag ytterligare från 7 på morgon till midnatt eller vad?
Ja, nej, men det är svårt att räkna när man börjar och slutar. Men jag försöker vara noggrann med det också, att ha tid för familjen, för egen träning, för att hålla sig skarp in i hela vägen. Och att barnen känner igen mig efter valdagen också. Mm.
Andreas, tack så mycket för att du var med i det här avsnittet.
Ja. Ja, men jättekul. Tack för möjligheten, Magnus, och lycka till med resten av din dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.